Välkomna till Bibelstudiet när vi ska fortsätta med Hebreerbrevet 10 från vers 19. Och vi ska göra som vi brukar så att vi ber tillsammans först. Kära himmelske far, du kommer till oss med ordet om hur Jesus har burit fram ett evigt gällande offer. Så kommer du också till oss med stark förmaning att inte trampa hans blod under våra fötter och hålla förbundets blod för orent. Herre, hjälp oss att vi inte kommer bort från dig så att vi drabbas av den vrede som och den dom som väntar på den som förkastar Jesus. Hjälp oss att lära oss ikväll vad vi behöver veta för vägen till saligheten, för att bevaras på den. Och ta du också hand om oss och sänd din ande till oss och led oss. För utan dig förmår vi ingenting, varken komma eller förbli hos dig. Tack för att vi får lämna den här kvällen i dina goda händer. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har 4 gånger kvar, tror jag, här under hösten, och egentligen så borde vi rimligtvis då ha hunnit avverka hela Hebreerbrevet innan det blir jul. Men jag är lite tvivlande, för att jag märker när jag kommer in på 11 kapitlet, som vi väl nog ska hinna göra ikväll, att det börjar gå väldigt långsamt där. Det finns så mycket att säga om 11 kapitlet, i synnerhet där i början. Så vi får nu se, det är ett kapitel det som handlar om många personer och händelser i Gamla testamentet, och vi behöver nästan läsa den vart efter. Men det kan ju hända att vi kan avancera lite snabbare någon annan gång, och inte det är väl något självändamål heller att det måste bli klart för det på den här terminen. Det var alltså från 10 kapitlet och vers 19 som vi ska börja ikväll. Och det här, det är då ett avsnitt som handlar om förmaningar, och det är ett ganska långt avsnitt som egentligen då omfattar kapitlerna 11 och 12 också, men här i den här dispositionen som vi delar ut i början så är det bara det här slutet av 10 som hör till en sån där förmaningsdel som anknyter till offren, och sen kommer den, jag kan säga den slutförmaning från 11 kapitlet som då handlar om att se på föredömen från Gamla testamentet. Vi tar och läser några verser här då. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här ska vi inte ta så där exkluderande bröder, det gäller nog systrar lika mycket. Det är ett talesätt som innefattar kristna, som det här riktas till. Nu handlar det om att en förmaning och en uppmuntran att frimodigt gå in i det allra heligaste i kraft av Jesu blod. Det här allra heligaste vet vi ju var stängt för vanligt folk. I tabernaklet och så också i templet. Och det var oerhört allvarsamt om någon olovande gick in i det allra heligaste. Jag vet inte om det har hänt, men väldigt allvarligt var det. Skulle det ha räknats. Och nu har allting förändrats. Nu är det öppet. Och vi får till och med frimodigt gå in. Vi behöver inte vara lite sådär tveksamma där på tröskeln och fundera att har jag nu riktigt rätt att gå in dit? Det allra heligaste det är naturligtvis en bild av himlen. Och det som ger oss kraften och frimodigheten det är offret. Och den nya och levande vägen som han har öppnat och som ju i själva verket är Jesus själv. Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Så han har öppnat vägen och det ser vi ju också genom förlåten, det vill säga sitt kött. Det är han själv som är vägen. Och det här är ju ganska underligt talesätt. Att han har öppnat för oss en ny och levande väg genom förlåten, det vill säga sitt kött. För hur skulle man riktigt kunna tänka sig att hans kropp riktigt påtagligt skulle vara en jämförelse eller detsamma som förlåten i templet mellan det allra heligaste och det heliga. Men vi kan nog tänka oss det här just utifrån det att han är vägen och det är genom förlåten vi ska gå, genom den öppnade förlåten. Och därmed så blir det också att gå genom Jesus. Jesus är själv den vägen som har blivit vår enda salighetsväg. Förlåten rämnar ju när Jesus dog. Hans kropp rämnade kan man säga. Hans kropp dog. Och det här öppnandet är då förkroppsligat av det att han dör på korset. Man kan också se det på ett annat sätt det här. Det är att det här överbryggas gapet mellan det synliga och det osynliga. Det heliga och det allra heligaste, templet, som var synligt för folket som besökte tabernaklet och som besökte Jerusalems tempel, de fick bara en föreställning om det osynliga. Det verkliga tabernaklet, det allra heligaste, är alltså himlen och det ser vi inte. Men i Jesus kan vi se det. De som levde med honom såg honom påtagligt. Men vi kommer, just i 11 kapitlets början så kommer vi ju till det här intressanta versen som definierar tron som en övertygelse eller fast förvissning eller substansen i det vi ser. Att man ser det verkligt trots att det är osynligt. I Jesus så kan vi se himlen, se saligheten. Och det kan man ju också lite anknyta till nattvarden. För nattvarden blir på samma sätt en sammankoppling mellan det synliga elementen som vi får i vår mun och det osynliga, den himmelska nåden, som vi tror tar emot sakramentalt. Så det blir alltså här en sammankoppling på det sättet av det synliga och det osynliga. Den här vägen, Jesus är ny och levande, den är alltså inte död. Och här blir det då alltså en viss kontrast också till en död tro. Till något yttre begripande som inte innefattar det att verkligen bli ett med Jesus. Bli förenad som på samma sätt som vinträdets grenar är förenade med stammen och få liv från stammen och som inte kan leva utan att vara förenade med stammen. Här är det samma liv som han talar om där i Johannes 15. när han talar om saften från stammen som måste gå ut i grenarna för att de ska kunna leva och bära frukt. Och så har vi då vers 21 där grunden för de kommande förmaningarna finns. Jesus är vår store präst. Vi har en stor präst över Guds hus. Huset är här sagt i en annan mening än i en yttre byggnad. Här handlar det om Guds tempel, Guds kropp, Jesu Kristi kropp, Guds folk. Och i 22 versen då har vi igen det här låt oss förmaningen och uppmuntran att frimodigt med uppriktigt hjärta, står det i det här fallet, gå fram i full trosvisshet. Och det här uppriktigt hjärta, det har också att göra med att vi står inför den levande guden som ser allt, som inte vi kan gömma oss för. Vi kan inte skrymta inför Gud, så som Ananias och Safira gjorde till exempel, när de låtsade säga att det var de här pengarna de har fått för sin tomt när de sålde den. Då såg Gud och sa det åt Petrus att ni skrymtar. Det här är inte uppriktighet, utan uppriktighet är det när vi öppnar allt och inte håller någonting hemligt. Alltså bekänner vår synd och kommer fram till honom, för att vi vet att till honom får vi komma. Och då får vi komma med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Det är fött på nytt. Vi läste ju för några veckor sedan Jeremia 31 som citeras här i 8 kapitlet. Där det bland annat står att jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jeremia säger på ett annat sätt också att han ska ta bort stenhjärtat och ge dem ett hjärta av kött. Och det här hjärtat av kött, så det är renat i Kristi blod och därmed är det fullkomligt renat inför Gud. Och kroppen är badad i rent vatten. Det här är mera än att tvätta bort yttre smuts. Här handlar det om dopets nåd. Dopets bad som tvättar bort synden. Och som gör att det faktiskt inte lämnar någonting orent kvar inför Gud. Den som är renad med det badet är iklädd Kristi rättfärdighet. Och där finns ingen skrynkla. Där finns inget orent. Och det är ju en rening också som ger oss en ytterligare visshet. Där har vi också en yttre sak. Ett yttre påtagligt medel. Ett datum antecknat i kyrkboken när vi blev döpta, som kan kontrolleras, som står möjligtvis också på dopatest. Åtminstone nu för tiden har man det. Och där står det ett intyg som, där står det vilka vittnen som har bevittnat att man är döpt. Faddrar är det ju, som vanligen är vittnen. Och som är mera än vittnen. Och det här är alltså en yttre förstärkning av tillsägelsen om Guds nåd. Vi får gå fram i full trosvisshet, visshet, för vi har yttre fakta, yttre garantier som säger oss det här, vad vi får förlita oss på. Och så förmanas vi att orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Den bekännelsen, den hör ihop med hoppet. Hoppets bekännelse är bekännelsen om det eviga livet, där vi har ett ankarfäst. Ankaret finns i himlen. Där sitter vår rättfärdighet. Och det är den rättfärdigheten som ger oss hopp. Och det hoppet, det måste vi också bekänna. Det vill säga, det kan vi inte låta bli att yppa. Och bekännelsen, så den är också viktig. För följande vers så talar om hur vi ska ge akt på varandra. Nu är inte här sagt i den meningen att vi ska spionera på varandra och kolla varandra. så gjorde fariseerna. De satt och vaktade på Jesus, hur han skulle bete sig. Och sen så anmärkte de när han botade någon på sabbaten. För det var det som var deras syfte. Det är inte det som är syftet med att kristna ska vakta på varann. Eller ska ge akt på varann. Det är inte vakta, utan det är att ge akt på varann. Och det gör vi därför att vi lever i en gemenskap. Vi lever inte ensamma. En kristen är inte ensam. Åtminstone är det synnerligen onormalt att en kristen lever ensam. Det är fruktansvärt onormalt om man blir kristen på egen hand och inte talar om det för någon. Det är inte en normal kristendom. Utan till en normal kristendom så hör att läpparna talar om det som hjärtat är fullt av. Och då känner man igen andra människor på en motsvarande bekännelse. Då ser man, det finns andra som har samma tro som jag. Då gläds man åt det. Då förenas man i en gemenskap. Gemenskapen utgår ifrån denna samma bekännelse. Bekännelsen till Kristus. Och den här gemenskapen vill vi slå vakt om. För den är dyrbar. Vi har vänner som vi då delar tron med. Och som vi vill vara angelägna om att ska förbli i den tron. På samma sätt som jag behöver hjälp av medmänniskor att förmana mig om jag går snett. Om jag trampar vid sidan och hotas av att ramla ut för ett stup. Så behöver jag vänner som varnar mig och säger, gå inte dit, gå inte där, där är farligt. Det här är den rätta omsorgen. Och dessutom att vi inte blir slöa, utan att vi uppmuntrar varandra till kärlek och goda gärningar. Alltså att vi inte bara pratar ditt och datt då vi råkas, utan att vi samtalar om det viktigaste som finns och påminner om att göra det som är gott. Det här är alltså följderna av tron. Det är det nya hjärtat som lever. Och den nya och levande vägen är öppen och pumpar in den här önskan att göra på det här sättet. Det här verbet i vers 24, att uppmuntra, det är parakaleo, som på grekiska vi har, brukar ibland använda en version av det här parakleten för tröstaren, hjälparen, alltså den helige ande. Det är därifrån det ordet kommer, som vi också kallar huggsvalaren på äldre språk. Eller huggsvalaren, eller hjälparen, eller tröstaren. Och det är det ordet som används här, att trösta, uppmuntra, förmana, hjälpa. Allt det där ingår. Och så har vi vers 25, att låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana. Och det här det visar redan på en allvarlig sak. Redan på den här tiden, i urkyrkans tid, så började visas en tendens att man hade kommit till sammankomster, men sen lämnar man bort. Och det förmanas vi här att inte göra. Och vi förmanas att uppmuntra varandra. Bland annat just för att vi inte ska överge våra egna sammankomster. För köttet är slött. Köttet är segt och vill, och lat kan man säga. Så det vill gärna göra annat och inte vara med. Och börjar vi märka det här med våra medbröder och systrar, så behöver vi kärleksfullt tillrättavisa, förmana eller fråga. Bry oss om och be dem att inte glömma bort hur viktigt det är att komma med på de egna sammankomsterna. Det här betyder ju inte, som man ibland har citerat, i synnerhet utifrån 1917 års översättning, där det stod, låt oss inte överge vår församlingsgemenskap, som somliga har försett. Så då har det använts som ett argument för att man inte ska utträda ur församlingen, vilket bland annat jag har gjort, eller ur en sån församling som jag har tillhört tidigare, inte nuvarande församling. Och det här då har man sagt ibland att här ser vi att det är orätt att utträda ur den kyrka där man då har vuxit upp och vara med. Men det handlar inte om det. Det finns andra ställen som handlar om den saken. Det här handlar om de egna sammankomsterna där kristna håller samman. Och där naturligtvis, så som Bibeln så rikligt talar om, där man ser till att det är en rätt och sund lära som predikas. Där man lever i kärlek i den sanna lärans hägn. Där både kärlek och sanning kommer bra överens. Så det handlar absolut inte om det att om någon inställning till en församlingsgemenskap som är falsk eller som är bemängd med irrlära. Istället så står det att vi ska uppmuntra varandra, samma ord här, som ni ser att dagen närmar sig. Dagen, där är den kortform för den yttersta dagen. Som ni ser att den här tiden är ond, så ska ni inte förspilla någon tid. Inte riskera att någon har övergett vår gemenskap. Och så blir borta. Och så kanske blir för evigt borta. Och det här, det är underlaget nu för den starka varningen för avfall som kommer sen i slutet av 10:e kapitlet. Och som är oerhört stark. Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder. Utan en fruktansvärd väntan på domen. Och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent och det blod som har helgat honom och som smedar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min hämnden, jag ska utkräva den. Och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det var nog en allvarlig undervisning det här. Vi kommer på sätt och vis här tillbaka lite till frågan om synd mot den helige ande som vi var inne på i 6:e kapitlet. För det står att om vi syndar med vett och vilja. Och det är en av de termer som används i Bibeln för att beskriva just den risken att man kommer bort och syndar mot den helige ande. Som man gör om man struntar i den överbevisning som han ger oss. För att synda med vett och vilja, det är någonting annat än att falla i synd. Det är annat än att synda obetänksamt. Vi var inne på det här en gång förr och jag nämnde det här uttrycket som man ibland brukar använda. Att man måste göra skillnad på att ha synden som tandverk och synden som hantverk. Synden som tandverk, det förstår vi ju, det är inte roligt. Tandverken är med det värsta som finns. Det är liksom inuti huvudet, det man har svårt att komma loss från det om inte man äter stark medicin och då är det ändå bara för stunden, temporärt, tills man får riktigt bot, dragit ut eller botat den onda tanden. Om man har synden som tandverk så är det lite av samma sak, att synden ansätter så att det blir ett lidande. Och det lidandet så det har vi, därför att vi är bemängda med arvsynd från vår födelse. Därför kommer vi inte loss från det. Då kan ju den där tandverkan vara svårare eller starkare eller svårare i olika tider. Men den plågar. Däremot är det helt annat om man gör ett hantverk. Titta på en ritning. Söker kanske på webben eller i tidskrifter, veckotidningar och hitta någon mönster. Och så börjar man rita på trä eller på tyg eller någonstans vad man nu arbetar med. Så klipper man till eller hyvlar till, sågar och hyvlar. Och så förfärdigar man det där som man har sitt ritningar till. Så blir det färdigt och så putsar man upp det, målar och eller vad man nu sen gör med det. Det är ett målmedvetet arbete. Man planerar och man förfärdigar. Har man synden som hantverk så är det likadant. Då planerar man och så gör man, verkställer. Och så gör man inte sig några plågor för det där. Då lever man i synd. Det brukar man också säga. Eller Johannes använder i sitt första brev uttrycket gör synd. Han gör skillnad där mellan att om vi har synd eller om vi gör synd. Den som gör synd är av djävulen, säger han. Och det är samma. Det är samma sak det som att ha synden som ett hantverk. Och Johannes säger, så gör inte en kristen. Här handlar det också om det att man med vett och vilja syndar. Det vill säga man gör synden målmedvetet med vett och vilja. Sedan vi fått kunskap om sanningen. Vi trotsar alltså. Och då står det så hemskt. Då finns det inte längre något offer för synder. Därför att Jesus har dött. Han har offrat sig. Och när han har offrat sig för sina synder så är det fullbordat. Så ger han det till oss att ta sig emot genom tron. Syndarnas förlåtelse, liv och salighet. Förkastar vi det då? Finns det inte längre något offer. För då är det otron som fördömer oss. Det är inte vår synd längre som fördömer oss. Utan då är det otron. Det är att vi förkastar. Då finns det bara en fruktansvärd väntan på domen. Då kan det ju hända att de som syndar på det här sättet inte bryr sig så mycket om det att domen är förskräcklig. Kanske det finns i samvetet. Kanske det finns någonting ändå som säger att det är fruktansvärt. Det är ett faktum trots allt att denna väntan är fruktansvärd. För att domen, den är definitiv. Och sen en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Här har vi åter ett belägg för att det finns en dubbel utgång. Och att det finns ett helvete. Helt klara ord. Och det beskrivs med orden en förtärande eld. Och det vet vi också att Jesus själv använder. Och i profetior, i Jesaja till exempel, talas det också om ett ställe där deras mask inte utsläcks. Mask inte dör, eller hur var det nu? Det är skrivs lite olika. Så det är alltså en oerhört allvarlig beskrivning av det att trotsa Jesus. Och Här står det sen om Mose lag i vers 28. Den som förkastar Mose lag ska utanför barmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Det här är femte Mosebok 17. Femte Mosebok 17, vers 6. Här handlar det om det att någon gör det onda genom att överträda Guds förbund och mot Guds befallning tjänar andra gudar. Tillbe dem eller tillbe solen, månen eller himlens hela härskar. Alltså ett uppenbart avguderi. Planerad synd med vett och vilja. Så i sjätte versen, alltså femte Mosebok 17. Så står det, efter två eller tre vittnens utsago ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnesmål. Det här var Mose lag. Det måste alltid diskuteras alltså det här. Men aldrig bara på ett vittnes utsago. Det kan hända att det är en som hatar den här personen. En någon som vill illa. Det måste alltid finnas två oberoende vittnen för att det ska ske. Det här hänvisar Mose till att om två eller tre vittnar mot honom ska han utan förbarmande dö om han förkastar Mose lag. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för oren. Det blod som har helgat honom och som smedar nådens ande. Här har vi uttryckligen det där syndemoden helige ande igen. Ännu värre. Därför att det nya förbundet är större, bättre än det gamla. Därför blir det nya förbundets straff, eller straffet för, mot den som gör motsvarande brott i nya förbundet, som det här som det omtalas där i 5 Mosebok 17, så blir då så oerhört allvarligt. Att trampa Guds son under fötterna, hålla förbundets blod för orätt, det blod som har helgat honom. Vi ser här också ett exempel på hur Hebreerbrevet också lär den allmänna rättfärdiggörelsen. Det vill säga att också deras synder är borta, som slutligen går förlorade. Jesus har tagit bort alla världens synder. Alla människors, alla synder. Detta blod som de förtrampar, de som går förlorade på grund av sin otro. Detta blod har renat också dem. Det har tagit bort deras synder. Det blodet har helgat honom som går förlorad. Mycket, mycket starkt. Och därför ska vi inte ta det lätt med Guds hämnd, Guds vrede över otron. De här ställena i vers 30 som citeras där, det finns i 5 Mosebok 32. Jag vet inte om vi slår upp dem nu, men för att det är inte så viktigt kanske att vi läser det här i grundstället. 5 Mosebok 32, verserna 35 och 36, där finns det en viss variant, båda de här sakerna. Att minne hämnden, jag ska utkräva den, och sen också Herren ska döma sitt folk. Och detsamma finns också i psalm 135, vers 14. Det här finns båda nere i hänvisningarna, de här ställena. Och så sammanfattas det här. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det här är en antropomorfism, brukar man säga. Antropomorfism. Morf kommer från form. Antro kommer från människa. Och det är en mänsklig form som används här för att beskriva hur Gud gör. Att falla i Guds händer, det är alltså motsvarande som det att vi råkar ut för en människas vrede. Till exempel en krigssituation där man råkar ut för fienden på ett sådant sätt att man faller för fiendens kulor. Faller i fiendens händer. Eller där man tas till fånga av en fiende. Och på det sättet är bunden i fiendens makt. Det här används här också om Gud. Fastän Gud inte använder sina händer på samma sätt. Eller han tillskrivs händer med en sån där antropomorfism. Ja, så går vi vidare. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty, ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Den första tiden, för en kristen är det ofta jämfört med en förälskelsetid. Sändebrevet till Efesus i Uppenbarelseboken 2 använder också den här bilden. Den första tiden, er första kärlek. Den första tiden då ljuset kom till er, den upplevs ofta underbar. Det är en fröjd. Men här är det inte bara frågan om att det är underbart. Här står det, ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Och det är tal om konkret. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Och andra stod sida vid sida. Det var den här tiden så pågick redan förföljelser. Har det pågått. Och det betyder att bli kristen var oerhört riskabelt. Det här är jämförbart med en del muslimska länder idag. det är det förenat med dödsrisk att bli kristen. Och ändå är det människor som säger, jag kan inte annat. När man har hittats av Jesus, hitta friden, hitta livet, så kan man inte låta bli att bekänna honom. Då löper man den här risken i sådana länder. Och nu vet vi ju att man kan utsättas för offentligt åtlöje också, fast man inte utsätts för det på det sättet som man gör med gatlopp eller med sådana här yttre straff. Det går att göra det med att utsättas i tidningar och massmedia av andra slag, radio, tv. Det händer nästan hela tiden att kristna som bekänner sin tro utsätts för åtlöje. Vi har ju till och med så bemärkta personer som en partiordförande som nyligen fick löpa gatlopp för att hon bekände sin tro. Det var starkt gjort, men vi ser ju här hur de här orden besannas också i vår tid. Sen andra står sida vid sida. Det är ju vår uppgift som kristna att stå sida vid sida och styrka, trösta, uppmuntra dem som lider för sin tro. Och så står det: ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar. Tänk det. Hur många skulle det här känna att det är en glädje för oss att en fiende kommer, en ateist som försöker komma åt vår kristna tro, hittar på såna listiga spel att han lyckas få en domare att vägra godkänna att vi äger ett hus, dömer att ett hus ska tillfalla någon annan. Jag tror nog att de flesta av oss skulle vara synnerligen arga. Vilken orättvisa. Att hur kan man göra på det sättet? Men på den här tiden var det vanligt. Och det finns nog såna listor också i vår tid. Att man, och inte minst just i de här förföljelseländerna. Där blir man nog utan sin egendom om man blir kristen. Väldigt lätt. Men det här som Hebreerbrevet riktar sig till hebreerna prisas för att de led tillsammans med fångarna och till och med var glada över att de hade blivit berövade sina ägodelar. För de visste att de ägde någonting bättre, något som består. Jämför här med det här Matteus 6 bergspredikan där Jesus talar om att vi inte ska söka oss skatter på jorden. Matteus 6, 19 och 20 är det. Utan vi ska söka oss en skatt i himlen. För det är den som består. De skatterna på jorden, de riskerar att rosta eller att förstöras på annat sätt. Tjuvar kan ta dem. Det är obeständigt. Men den skatt som är i himlen, den består. Och så sägs, kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Lön är ju ett verkligt märkligt begrepp när det gäller den kristna lönen, om man nu säger det en gång till. Så det, lönen är ju vanligtvis förknippad med gärningar, prestation. Vi har ju en liknelse av Jesus som ställer det här på huvudet. Det är vad vi tänker om lönen. Det är ju vingårdsmännen som, de som jobbar hela dagen fick utlovat en denar. Så kommer det en grupp vid middagstid som går till vingården. Och så kommer det i sista timmen några som går till vingården. Och vingårdsmannen börjar dela ut lönen för dagen. Så börjar han med den sista, ger en denar. De som hade då blivit utlovade en denar på morgonen så tänker jag förstås att naja, det blev bra dagspeng det här. Den vanliga dagspengen var en denar. Och de där fick det. Och så ger han åt de som kom vid middagstiden också lika mycket. Och sen de som kom på morgon så ger han lika mycket. Och då börjar de ju protestera. Vad orättvist. Precis som det hör ihop med oss människor. Vår mänskliga natur. Och jag är nog nästan säker på att skulle vi vara i en sån situation så det är knappast någon av oss som skulle säga vad bra. Varenda en av oss skulle säga vad orättvist. Och det här är vårt mänskliga, våra mänskliga principer. Och Gud har andra principer, för han ger inte sin lön efter sin tjänst. Han ger den av nåd. Också till den som inte är värd någonting. Rövaren på korset är ju det bästa exemplet. Men ändå talas det på sina ställen om lön. Att den som tjänar i Guds rike ska få lön. Och det är kanske bäst att vi kollar ett par av de ställena där det talas om det här. Och det är framförallt bergspredikan, Matteus 5. Matteus 5 från 11 och 12. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. Ja, man kan ju säga att ja, den lönen den får alla som kommer till himlen. Men så går vi till Första Korintierbrevet 3:15. Första Korintierbrevet 3. Här talar Paulus i vers 11 om grunden. Ingen annan kan lägga någon grund än den som är lagd Jesus Kristus. Men sen kan man bygga på den där grunden. Man kan bygga med guld, silver och dyrbara stenar. Och det rekommenderas här alldeles tydligt. Eller sen med trä, hö och halm. Och det är kanske inte så klyftigt. Och så står det att den dagen, alltså den yttersta dagen, kommer det att visa hur det är med vars och ens verk. Det ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså, han får ingen lön, men han blir frälst. Det återstår att se vad det är. För det här är inte uppenbart av Gud hur den här lönen ska se ut. Men den här lönen berättar han om att vi ska vara ivriga. Vi ska göra det som är gott. Vi ska inte kasta bort vår frimodighet. Vi ska vara glada om vi förföljs. För då är vår lön stor. Vi får alltså en morot att göra det som är gott. Men inte på det sättet att vi ska berömma oss av det. Inte på något sätt ska vi berömma oss av det. Får vi en sådan lön så kommer vi bara att tacka Gud för det. Inte oss själva det minsta. Så där, det tål att stava på sen, alltså om vi nu behöver fundera så mycket på det. Men så här paradoxalt uttrycker sig Bibeln. En del kallar det motsägelser, men vi ska kalla det för Guds hemlighet som inte vi fullt förstår. Där Gud bara uppenbarar så mycket för oss att vi ska gå vägen fram och göra det med glädje. Och att vi ska vara ivriga. Och så står det sen, ni ska behöva uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Det här är nu då ett citat från Habakkuk. Och ni vill känna ju särskilt igen det här stället i vers 38. Min rättfärdige ska leva av tro. Det var det stället som finns i evangeliets... I liksom reformationens kärnställe i Romarbrevet 1 och som Luther upptäckte och gjorde så levande. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det här är inte en plats nu för en grundlig exeges som det här, men vi kan i alla fall se att det finns en parallell, ja det finns också en parallell till Galaterbrevet 3, för där hänvisas det också. Och till tredje Mosebok, Aderton, det ska vi åtminstone titta på för att få en liten anknytning, en liten bakgrund här. Tredje Mosebok, Aderton, vers 5. Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Alltså, den som gör efter Guds stadgar och lagar ska också leva genom dem. Det är döden att bryta mot dem. Däremot är det livet att leva efter Guds undervisning. Det är det här som Habakkuk också hänvisar till och som Paulus hänvisar till i Romarbrevet 1 och som också Hebreerbrevet alltså gör här. När Anders Nygren utlägger det här stället i Romarbrevet 1:17 så översätter han det: den genom tron rättfärdige ska leva. Och det är ju en lite annan aspekt, men det är en väldigt intressant aspekt. För att det säger då att först kommer rättfärdigheten av tron. Som en följd av det kommer livet. Eller det är ett utflöde av det här. Livet följer av rättfärdigheten av tro. Det finns en parallell här i motsatserna. Som kommer: om han rör sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Tro är den ena polen. Min rättfärdige ska leva av tro. Den andra polen: drar sig undan. Det är två motsatser. Att tro eller att dra sig undan. Den som lever, den som tror ska leva av tron. Eller vi kan, man kan säga, Gud försörjer genom tron. Den som drar sig undan råkar ut för det att Gud finner ingen glädje i honom. Min själ, Guds själ, finner ingen glädje i honom. Gud förkastar den som inte tror. Tror hör ihop med livet. Att dra sig undan, det betyder att man också får bli förkastad. Man drar över sig en fördömelsedom om man inte tar emot, tror och lever av det. Nu ser vi i vers 39 att de flesta av läsarna här som läser och mottar det här Hebreerbrevet förväntas leva i tron. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Det är nog lite av vi och det här, det som har dragit sig undan. Vi som läser det här och är med, vi drar oss inte undan. Vi hör till dem som tror och vinner sina själar. Vinner sina själar, där kan vi också jämföra med Jesu undervisning. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men själv går förlorad? Eller förlorar sin själ? Lukas 9. Och här finns alltså antingen eller. Att vinna hela världen, att tro att man vinner hela världen, att leva i otro för denna världens glädje, för att inte behöva utstå lidande, för att inte behöva avstå från sina ägodelar, behålla sina ägodelar. Och den andra polen är att man blir av med det här, man mister sig själv, mister sina ägodelar, men man lever av tro och vinner sin själ. Ett ord som jag hoppar över här var i vers 36: ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han lovat. Det här är ju då också en sak som hör ihop med rättfärdiggörelsen. Vi kan tänka på Romarbrevet 5, där ståndaktigheten är en del av en kedja som följer på tron, på den rättfärdighet som Gud ger. Den följer av att lyssna till Guds löften. Det här, nu tror jag inte att jag hade missat något annat där av det jag har skrivit upp. Och därmed är vi klara med kapitel 10, och vi ska lite titta in i kapitel 11. Vi hinner inte så mycket, men jag har gjort en liten jämförelse av den här första versen i kapitel 11. Tog mig för att skriva upp från några olika biblar, både några svenska och några andra språk. Nu missar jag ett par svenska som jag sen tog för mig själv här, och det här, det finns inte på det där. Jag ska dela ut av det här pappret så får ni skicka det vidare, och så kan ni begrunda det där till nästa gång, även om vi ska säga lite redan. Man brukar tala om att den här första versen i kapitel 11 är en trosdefinition. Det är en väldigt intressant vers. Och därför så är det är det intressant att jämföra lite olika översättningar och försöka förstå den på olika sätt. Nu har jag inte den grekiska texten här. De som har grekiska kunskaper får ta den själva. Jag tänkte att det kanske inte tjänar så mycket till fast jag skulle kunna stapla mig igenom den här texten. Om vi börjar med folkbibeln, som ni kanske många av er också har framför er. Jag hade det finns till här, jag tog ut nämligen för att jag trodde det där skulle räcka. Men vi skickar med. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jämför med Bibel 2000 så är det ganska annorlunda. Tron är grunden för det vi hoppas på. I 1917 stod det tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. Normalupplagan 1883 i den här gamla stilen, tron är en viss tillförsikt. Viss tillförsikt kan sägas vara samma som fast tillförsikt. Karl XII:s bibel, om vi går ända till den, tron är en viss förlåtelse på det som man hoppas. Då börjar vi märka att vårt språk har nog förändrats. Vi förstår inte det ordet på samma sätt mer idag. En viss förlåtelse. En viss förlåtelse. Men Geselius har lite omformade. Och där står det, men det kan hända att det är just i 1860 års upplaga. Bara jag har inte kollat med originalet. Tron är ett visst förlitande på det som man hoppas. Det här ordet är i grundtexten hypostasis som egentligen betyder substans. Förutom det kan betyda också väsen, grundval, tillförsikt. Så att den där grundval som finns i Bibel 2000 är på sätt och vis också korrekt. Alltså att det kan betyda grundval. De andra har för det mesta använt beteckningen tillförsikt eller också övertygelse. Men jag har skrivit in här under den där finska raden på för kurs. Jag tror det var en på 70-talet. Var någon av er med då på en kurs som han, jag tror det var om rättfärdiggörelse. Och då var inte den här nya finska översättningen som då kom 93 med. Han var ju med och översatte det, men han fick inte sin vilja igenom när det gällde den här formuleringen. Eller om han har ändrat sig sen. Men han översatte så här. Usko on toivotun todellisuus ja näkymättömän näyttö. Om vi nu tar ännu bara så länge den första halvan. Så toivotun todellisuus, det är verkligheten i det som man hoppas. Och han påpekar där att det där ordet hypostasis, så det betyder faktiskt substans. Det är alltså materia. Och det är ganska underligt det att förknippa tron med materia. För tron är ju ändå någonting som griper om det som man inte ser. För om vi har materia så vet vi. Då är det vetenskap. Då har man belägg. Men här är det faktiskt på det sättet att det som man hoppas, det är verkligt för en genom tron. Ni får se själva på de andra språken, om ni då kan dem alla, så får ni ge synpunkter på hur de översätter. Sen den andra halvan av versen, så där kommer vi till en visshet om det som man inte ser. Elenkos ska det sägas, visst det där gammat där framför ki. Elenkos. Tror det var apostrof på. Och vilken apostrof det sen är. Bore sa det, men det här med någon. Bevis betyder det här. I den mening som man bevisar en matematisk sats. Det här ordet. Så att visshet, det är ganska nära, eller övertygelse. Det är alltså det att man har lett någonting i bevis så att man har blivit övertygad. Och vad är vi övertygade om? Jo, det som vi inte ser. Alltså det som vi inte ser, så det har blivit synligt i vår bevisföring. Och då Jukka Torén översatte det där, så sa han näkymättömän näyttö. Det där har då sen Bibelkommissionen inte tyckt att ha varit något bra språk. För det är ju faktiskt lite egendomlig formulering. Näkymätön, det osynliga. Och vi kan inte säga så bra på svenska det här. För att näyttö, näyttää todeksi, att bevisa någonting. Det är alltså mera än att förevisa. Det är inte bara att jag visar upp någonting och säger att jag tittar här. Utan det är att bevisa att någonting är verkligt. Och nu visar man upp det som är osynligt. Tron ser det osynliga. Och det här det kommer vi att träffa på också andra gånger. Och ni känner ju igen det här. Tron ser det osynliga. Och då kan man ju tänka att 1917, då är ganska nära, ja, flera av de här andra också, en övertygelse om ting som man inte ser. Alltså en övertygelse. Man har fått blivit överbevisad om det som man inte ser. Att det är verkligt. Det som jag inte tog med där, det var Per Jonsson. Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om det som man inte ser. Det ligger mycket nära 1917. Gertz har lite annorlunda. Tron borgar för verkligheten av det vi hoppas. Den ger visshet om det vi inte ser. Här har han tagit in det här med borgen. Garanti. Tron ger borgen. Tron borgar för verkligheten av det vi hoppas. Och verkligheten eller substansen är också här just det där. Det använder, förklarar han också i sin Bibel, Nya Testamentet-kommentar. Vi kan fortsätta med det här och också under samtalet och också nästa gång. Kommer det fram aspekter som vi så kan vi gärna upprepa dem nästa gång. Men vi sätter nu punkt här för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.